Det är ju våran årsmötes söndag. Och jag funderade på det. Vad är det för uppmuntrande ord man ska ta med sig in i ett nytt verksamhetsår? Men sen tänkte jag, nej men vi är ju mitt i andra Mosebok och följer Israels folk. Och jag ville stanna inför någonting där. Så vi kommer in i handlingen i den här texten som ni nyss har hört. Att Israels folk har ju äntligen blivit fria från slaveriet i Egypten. Och Gud är god, väldigt god. De ser hans makt och godhet på många sätt. Och även när de ger sig ut i öknen nu så finns ju Gud väldigt konkret med där. Som ett moln på dagen och som en eldpelare på natten. Men så kommer de till havet, till en plats som heter Pi-Hasherot, och där slår de läger. Men under tiden har det hänt andra grejer i faraos palats. För igen, och jag vet inte vilken gång i ordningen, så ändrar sig farao. Och han skickar iväg den mest högteknologiska armé som fanns på den tiden. 600 av de bästa stridsvagnarna, och det finns bilder bevarade på hur de här stridsvagnarna såg ut. De var pansrade framför så de var skyddade, och det var två soldater som stod i den. En som körde och en som skötte vapnen och krigade. Och de bästa och högsta officerarna kallades iväg för att jaga reda på Guds folk och hämta dem tillbaks till slaveriet. Och det är då vi läser ifrån vers 10, det som ni just hörde här. Farao märker, eller israeliterna märker, att soldaterna kommer nära. Och då blir de förfärade och de ropar till Herren. Så långt är väl allt sunt och bra reaktion. Men sen är det precis som de glömmer mycket av den här tilliten som de har haft till Gud. Och de vänder sig mot Mose. Finns det inga gravar? Fanns det inga gravar i Egypten? Varför måste du ta med oss ut i öknen så att vi måste dö? Varför förde du oss iväg? Sa vi inte redan tidigare att du skulle ha låtit oss vara kvar? Det hade varit bättre att tjäna egyptierna och träla för dem än att dö i öknen. Så vad är det som händer här? Ja, någonting händer som ofta händer i våra liv också. Och kanske ibland i församlingens liv. När vi är jagade, när vi är trängda, när vi är stressade. Rädslans bilder kommer upp. Och vi tappar bort tilliten till Gud. Och vad är det som kännetecknar rädslans bilder i våra liv? Jo, det är att fakta förvrids. Och det som har varit litet blir stort och skrämmande. För det är ju helt falskt. De har aldrig sagt att vi ville vara kvar i Egypten. Inte alls. Snarare precis tvärtom. De har under åratal ropat till Gud om befrielse. De hade kommit överens med Gud och Mose om att nu var den rätta tiden att bli fri. Men när de blir trängda och rädslans bild kommer upp, då är det precis som de glömmer allt det där. Och de blir gnälliga och de blir otåliga och de blir klagande. Kan vi möjligen känna igen någonting av det där i våra liv? Ja, jag tror det. Man ramlar tillbaks i det gamla. I Egypten fick vi i alla fall mat. Nu vet vi ingenting om hur det kan bli. Tänk vad svårt vi har för att hantera osäkerhet och hot. Men sen i vers 13 så sker något helt galet och oväntat. För Mose ropar, var inte rädda, stanna här. Stanna i den rädsla. Stanna i det kaos ni står i. För då ska ni se Gud handla. Då ska ni få se egyptierna, vad Gud gör med dem. Och då ska ni se att Herren ska strida för er. Och ni ska vara tysta. Bli stilla. Stå still. Våga vänta på att Gud ska verka. Och Mose är ju helt galen, för att det hade väl varit ganska naturligt för en ledare i ett sånt läge och bara liksom säga att nej, men gör vad som helst, spring, rädda era liv, ni som har vapen, ta fram dem, försvara er. Men han vänder helt och hållet perspektivet till Gud och säger, nu när det är som mest svårt, då ska ni bli stilla och vända ert perspektiv mot Gud. Och sen händer det i vers 19 och framåt att molnet, eller ängeln som det står om, som hade gått framför israeliterna och lett dem, ändrar position, står det. Så plötsligt så kommer molnet, Guds närvaro, bakom dem. Så mellan de hotande soldaterna och deras liv så finns Herrens beskydd. Sån är den Gud som vi predikar om på årsmötesdagen. Den Gud som står emellan oss och rädslans bilder och det som hotar oss. Och så slutar bilden med att Mose har fått ett redskap ifrån Gud och han vet vad han ska göra. Han sträcker ut staven och vattnet klyver sig. Och slutet på den här berättelsen i vers 30 och 31 är att folket genom det som skedde fick igen syn på vem Gud är och vad Guds makt kan göra. Och så står det att Israels folk blev räddat genom havet. Och det intressanta är att det hebreiska ordet som används där, det har sin stam i Yeshua, alltså i Josua, eller Jesus, som betyder just räddare eller frälsare. Och det är precis så som Paulus tolkar hela den här berättelsen i första Korinterbrevet 10. De blev döpta genom havet och det var Kristus som följde dem i havet. Och det var Kristus som var klippan som följde dem i öknen. Så vad har då det här med gamla texten som är flera tusen år gammal? Vad har den med oss att göra på årsmötesdagen? Och jag tänker att det är viktiga påminnelser. Att vi inte bygger församling och att vi inte bygger våra liv i egen kraft. Och att andlig mognad och andlig växt som församling väldigt mycket handlar om att se hur Gud verkar och att ge utrymme för Gud att verka. Och det är ju särskilt viktigt just när rädslans bilder kommer upp, när vi är pressade, när vi är stressade. Det är då vi verkligen behöver uppmuntra varandra och säga, var stilla. Se vad Gud kan och gör. Våga släppa taget. Och i stress så reagerar vi ju precis tvärtom och i hot. Är det inte så? Att våran hjärna speedar upp något enormt och så kommer vi på, men nu måste jag göra det och det och det och det. Och så blir vi irriterade på det och det. Och vad någon har sagt ett litet ord till oss, eller vi har fått lite kritik eller någonting när vi är pressade, och då växer det upp till ett gigantiskt berg. Och så kan det bli gnäll och så kan det bli tråkigheter. Så inför ett nytt år så tror jag att bara Gud vill påminna oss om hur viktigt det är att allt vi är med om måste vändas till Gud först. För det är då vi får perspektiv på varann. Det är då jag kan tagga ner och förstå att ja, men det som hände mig, eller jag kände mig utlämnad eller kritiserad, det kanske är förlåtelsens och försoningens ord som ska hjälpa mig vidare. Gud har koll också på det här läget. Och i skiftet till en ny pastor som den här församlingen kommer att vara med om under året, hoppas vi, när mycket kommer att bli nytt, så kanske det är extra viktigt att bli stilla och lita på att Gud ska vägleda också i den fasen i den här församlingens liv. Men jag tänker också på någonting som vi kan ta med oss ifrån andra Mosebok. Och det är att i hela den här berättelsen så finns det en dynamisk växelverkan mellan å ena sidan just det här bönen, stillheten, ropet till Gud. Men också mod att handla. För det är ju inte så att Mose ber till Gud och Gud och Mose pratar med varann och sen så är bönesvaret att ja, men nu kommer Gud och liksom börja verka övernaturligt på något sätt vid sidan om Mose. Nej. Bönen och gudsmötet ger Mose och Aron kraft och mod att gå till farao, att utmana rädslan i sitt liv och prata med den som de fruktar som mest. Det är bönens effekt. Sen ser vi också att Gud gör övernaturliga saker så att säga som de inte kan ro på. Och så ser vi det där med staven. Redan vid Mose kallelse så får han den där staven som någon sorts symbol eller någon hjälpreda på någonting som ska förlösa Guds kraft. Och jag tyckte Jesper var så klok där. För jag funderade själv på det. Vad är Guds stav? Vad har varit Guds stav i den här församlingen historiskt sett? Det som öppnar för Guds handlande. Och jag tänkte kanske var det för 20 år sedan eller när det var, när den här församlingen bestämde sig för att dela upp ledarskapet mellan styrelse och en äldstegrupp. Det tror jag verkligen har varit någonting som har öppnat för Guds handlande. Eftersom det har varit så mycket fastighets- och ekonomifrågor. Om det hade enbart varit församlingens ledning, då tror jag inte vi hade varit där vi är idag. Men någon var klok och sa, vi behöver en annan grupp som också ska fundera på verksamheten och på vart vi är på väg. Eller kanske när kloka människor här i församlingen, vad det nu är, 10-15 år sedan, bestämde sig för att ja, men vi måste bryta isoleringen. Vi vill nå ut till fler människor. Och så skapades kurs i konsten att leva. Och så skapades dagar för hela människan. Och så kom alfakursen in. Olika stavar som har öppnat. Och så kom kontakten med AA och sinnesrogudstjänsterna in. Gud vill visa oss. Vad är det som är stavarna här framöver? Och vi behöver Mose i församlingen. Och då tänker jag inte på en superledare, det kan vara skönt va? Jag tror vi behöver många Mose. Människor som vågar utmana sin rädsla och säga, kliva fram och säga, jag vill också vara med och bygga församling. Jag vill också vara med och ta ledarskap. Jag vill också vara med och dela med mig av min tro. Mose. Och här sitter det massor med Mosesar. Eller vad heter det i plural? Massa Moses. Så på överlåtelsestunden så tänker jag att det kan vara den här söndagens utmaning för dig kanske. Vad är det som är rädslans bilder i ditt liv? Och för vår församling. Som tornar upp sig, som blir så stora. Så att allting känns hopplöst. Då säger Gud till dig och till oss. Var stilla. För just när du står mellan det som hotar dig och ditt eget liv. Så har Gud tagit sitt moln, sin närvaro. Och är beskydd för dig och för ditt liv och för vår församling. Och vad är det som är Mose i dig? Den som är med och förlöser. Den som tar upp en stav och säger, det här är min gåva. Det här är mitt bidrag. Det här kan jag vara med och se till. Så att Guds närvaro och kraft öppnas genom mitt liv. Och i den här församlingen. Amen. Tack Gud för berättelsen om Röda havet. Det här undret som du gjorde. Och nu ber vi, låt övergången i Röda havet ske i våra liv och i den här församlingens liv. När vi går in i ett nytt år så vill du hålla upp din stav och det som öppnar upp för din kraft och för dina möjligheter i den verksamhet vi bedriver. I det som vi har gjort under många år kanske. Men också genom något nytt som du vill föda. Och genom nya Moses-figurer som du säger kom till. Låt din vilja ske. Och tack för 2017. Och låt din vilja ske under 2018. I Jesu namn. Amen.